Vi har haft en underbart härlig semester i år, Britt och jag. 14 dagar med varma bad och fått vara inför Herren på ett fantastiskt sätt. Vi brukar göra så när vi är på semester att vi söker Herren på ett särskilt sätt. Och det här var den härligaste semester vi haft någon gång. Alltså. Där Herren var så oerhört nära. Och han har talat till mig personligen. Och han sa, jag älskar dig. Alltså Gud älskar mig. Jag har kallat dig. Jag har utvalt dig. Jag älskar att vandra med dig, sa Gud till mig. Jag älskar att vandra. Jag kommer att tänka på Hanok i som det står om i Moseboken. Första Mosebok 5 och 24 så står det. Sedan Hanok så hade vandrat med Gud. Nej, första Mosebok 5 och 22 tar vi först. Och sedan Hanok hade fått Metusela, det var han som blev världens äldsta man sen, vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Och sen står det i 24 versen, sedan han också hade vandrat med Gud, fann han honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Och så kan du läsa i Hebreerbrevet 11 och 5. Genom tron blev Hanok hämtad utan att möta döden, om han fann honom inte mer. För Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbördet om att han hade behagat Gud. Så att Gud talade till mig. Jag vill vandra tillsammans med dig. Bara du och jag. Bara du och jag. Sa Gud. Han sa så här alltså att jag älskar dig. Gud sa det till mig. Jag älskar dig av hela mitt hjärta, av hela min själ, av hela mitt förstånd, av hela min kraft. Och alltså jag blev så berörd av detta. Alltså, när jag står här nu så mitt i det hela så kan jag bara ta en och så umgås jag med Gud. Ni kommer i andra hand. Det är så Gud. Ja, men är det något speciellt med dig då? Nej. Det är inte det. Utan Gud vill säga, han talar till dig personligen. Och han säger så här, jag älskar dig. Jag har kallat dig. Jag har utvalt dig. Jag älskar att vandra med dig när det är bara du och jag. Därför är det härligt när vi har gudstjänst så här. Men när du, alltså, när det är bara du och Gud där hemma eller i bilen, ja, men du kan vandra med Gud. När han och vandrade med Gud så var du alltså hela tiden. Ja, men du kan se bilden framför dig att om det är två stycken som vandrar tillsammans så är de med hela tiden. Och så är det. Gud är med dig hela tiden. Och Gud säger så här att jag älskar dig av hela mitt hjärta. Av hela min själ. Jag älskar dig av hela min kraft. Av hela mitt förstånd. Han säger det till dig personligen. När Guds ord säger att Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din själ, all din kraft och allt ditt förstånd. Så tänker man, nej men det klarar jag inte av. Men det blir en helt annan situation när du säger, han älskar mig först. Alltså, det är ju enkelt egentligen. Att älska Gud av allt sitt hjärta och all sin kraft, all sin själ, all sitt förstånd. När man har förstått hur mycket Gud älskar dig. Att du förstår det. Ja, det var mycket som Herren talade till oss när vi var där nere på semestern. Men så att jag är liksom egentligen sprängfylld av massa saker som jag vill dela bara med, inte bara med dig som är här eller inte bara med dig som följer med nu här på Facebook. Jag skulle vilja ändå vända kristen i hela Sverige med det här budskapet. Alltså. Men det som Herren bara lyfter fram, det du först måste tala om för dem. Jag älskar dig. Gud älskar dig. Inte för att du är så bra. Inte för vad du har gjort. Inte för vad du gör i Guds rike. Han älskar dig. När du syndar. För syndar gör vi allihop. Inte i vår ande. Men i vår själ, i vår kropp och i våra tankar, i vårt sinne. Det är så mycket som kan, där liksom det smyger sig in. Så är det så här. Alltså, Gud älskar mig när jag syndar. Gud älskar dig när du syndar. Ja, det låter ju inte klokt. Jo, egentligen låter det klokt. För jag menar, du som har barn, så är det så här. Om ditt barn bär sig dumt åt, så du måste alltså säga ifrån, säga till på skarpen och visa, tala om och visa att det här är inte rätt. Så är det så här. Du älskar ju ditt barn fortfarande. Ja, men det är ju så självklart. Och om det är självklart för oss vanliga människor, hur mycket mer är det inte för Gud då? Det är så många kristna som går omkring och liksom känner att Gud har fördömt dem. Att Gud, var är du någonstans? Och så känner man efter och man känner inte att Gud är närvarande. Men förstår du, då är du inne på fel spår. För liksom i din ande, jag är fullkomligt ren. Jag är fullkomligt syndfri. Genom Jesu blod. Och du som är frälst. Guds kärlek är ju till för alla människor. Men man kan inte förstå det för man har blivit frälst. Och man har svårt att förstå det när man har blivit frälst. Det är lättare att tro att Gud älskar alla andra kristna, men inte mig. Det är ju djävulens lögn för att trycka ner dig och att du ska tappa modet. Och därför så är det alltså det grundläggande som jag vill lägga en grund här idag, för jag kommer att prata om andra saker vid andra tillfällen. Det är alltså att du förstår, Gud älskar mig. Sug på det, lev i det, vandra i det. Bry dig inte om dina känslor. Ja, men känslan, det är gott. Det är väldigt gott när jag känner att Gud älskar mig. Och känslan är ju ingenting som är fult. Men alltså, den ska inte styra ditt liv. För när du inte känner det, så är Gud där ändå. Är du frälst, så är du frälst. Du åker inte, nu tänkte han något fult igen. Nu kör vi ut honom ur Guds rike. Ja, men självklart att det inte är på det sättet. Gud älskar dig. Men det är så här att om du får... Gud har en plan. Jag är övertygad om att det runt omkring i världen så kommer ondskan att öka mer och mer. Och motståndet mot Guds ord, mot Guds rike kommer att bli större och större. Vi ser det i Sverige, vi ser det i hela västvärlden, vi ser det i Kina, vi ser det i Ryssland, vi ser det i muslimvärlden. Alltså det är ett ökande motstånd från djävulen och de som liksom ställer sig på hans sida. Vad gör Gud då? Nu får vi får ta hem dem som är frälsta. Nej, jag tror alltså att den största väckelsen i världshistorien kommer att vara när det mer och mer skruvas åt utav ondskans andekrafter, så ska Guds folk resa på sig och säga: jag vet att Gud älskar mig. Du vet, alltså det finns en förkunnelse idag som är väldigt stark egentligen här i Sverige och på andra håll i världen också. Alltså Gud dömer Sverige. Det är en dom som vilar över Sverige. Struntprat. Gud älskar Sverige. Gud och domen över ondskan och synden, den tog Jesus på sig när han dog på korset. Så att Gud vill väcka så här. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och det är därför som han behöver dig. Och ska han kunna använda dig så som han har tänkt, så måste du först och främst förstå: Gud älskar mig. Alltså hela gamla testamentet liksom visar på alltså att när Guds folk, Israel då, vände sig bort ifrån Gud, så säger Gud: går ni på den vägen så kommer ni in under förbannelse. Kom till mig, vänd om. Och vi kan se när vi läser i gamla testamentet hur det har gått för Israels folk, att varje gång de vände om så drabbades de av välsignelse igen. Så att när det står i Uppenbarelseboken i andra kapitlet där om församlingen i Efesus, och det var ju alltså en fantastisk församling, vi kan nästan läsa det tycker jag. Uppenbarelseboken 2. Och där står det från första versen. Så säger han som håller de sju. Han skriver alltså till församlingen i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Alltså, det är, alltså Gud säger inte: nu du har förlorat din första kärlek. Nej, han säger, han talar om: du har förlorat din första kärlek, omvänd dig, annars. Det är ju inte, det är inte hotet ifrån Gud att det ska bli en dom över mig som utan det är Guds kärlek som ligger bakom. Kom tillbaka. Och därför så, du som är här idag eller du som lyssnar via Facebook då, alltså att, så säger Herren till dig, eller jag frågar dig: har du kvar den första kärleken till Jesus. Om du inte har det, sluta att gå ifrån honom. Fly till Gud. Och säger, tack Gud att du älskar mig. Tack gode Gud att du älskar mig. Och då får du inte styras av dina känslor och omständigheter, utan håller det vad Guds ord säger. Alltså omvänd dig, kom till mig, för jag har det du behöver. Smith Wigglesworth var det är en känd gudsman som är hemma hos Herren nu sedan många år. Men jag kommer att berätta fler saker om honom lite längre fram. Men han sa så här. På morgonen när han vaknar så frågar jag inte hur Smith Wigglesworth mår. Jag talar om det för honom. Och så börjar han med att han tänkte, idag har jag lite ont i magen och huvudet också. Och vad trött jag är. Nej, han prisade och lovade Gud, tackade Gud. Och så höll han på så en bra stund. Och sen så matade han sig själv med Guds ord. Och så fortsatte han att prisa och lova Gud. Förstår du? Det är så som du och jag måste leva för att leva i seger. För varför ska vi leva i seger? Jo, för att vara med och bärga in den största skörden i mänsklighetens historia. Det kommer i den här tiden att finnas många kristna som är ljumma, som har lagt av och som man inte når. Jesus nådde inte alla människor. Fast han var Guds son, fast han var den perfekte pedagogen. Du är ansvarig för ditt liv. Och Gud ser till ditt hjärta. Och om du då säger, jag bryr mig inte om att alla andra eller många andra går fel väg. Att många kristna har tappat fokus och kommer längre och längre ut i världen och längre bort från Gud. Men jag, eller som det var väl Gideon som sa, men jag och mitt hus, vi vill följa Herren. Alltså den här, och det är alltså någonting mellan dig och Gud. Det bara du och Gud. Du vet, du ska älska Herren din Gud och allt din hjärta, all din själ, all din kraft och allt din förstånd. Och sedan så står det, du ska älska din nästa så som dig själv. Men det är alltså en gudomlig ordning. När du är liksom är frälst och brinner för det, så ska du ju bry dig om andra människor. Du ska älska andra människor. Du ska göra allt du kan för att vinna andra människor. Men det får inte vara nummer ett i ditt liv. Förstår du? Nummer ett i ditt liv, det är din nära, förtroliga, intima gemenskap med Gud, med Jesus, med den helige ande. Det är vad kompisarna tycker, vad din fru tycker eller vad din man tycker, det är en andrahandssak. Jag hörde ett vittnesbörd igår från, jag ska inte dra hela historien för det, men det var alltså en kvinna i Brasilien som har alltså varje dag i 18 år har hon varit på tv, alltså på kristen tv. Så hon är känd i hela landet. Hon och hennes man är känd i hela landet. Och de hade varit gifta i 20 år och de var alltså kända av alla. Så fick hon reda på att han hade haft eller hade en annan vid sidan om. Haft det i 5 år. Det var ju så fruktansvärt för henne. Men då sa den heliga andet, eller Gud, eller Jesus till henne: du måste vara förbarma dig över din man. Du måste förlåta honom. Jag kan inte det. Jo, men Gud höll på. Och idag så är de alltså båda två i full tjänst för Guds rike. Och det här har gått till seger både för henne och för deras äktenskap och hela familjen. Men hon sa: Jesus sa till mig att det var en sak som var fel med dig under alla år. Och det var att du hade din man som nummer ett i mitt liv. Och det är jag, säger Jesus, som ska vara nummer ett i ditt liv. Så hon omvänt sig där också. Men förstår du, det får inte, om det är någonting annat i ditt liv som har första platsen, så spelar det ingen roll hur bra du är och vad du gör. Alltså Gud måste ha första platsen. Det är Gud vi ska tillbe. Han är Gud. Jesus är Gud. När Jesus mötte Johannes i uppenbarelseboken. Johannes som var den lärjunge som Jesus älskade. Står det. Så säger inte Johannes: tjena, det är kul att se dig Jesus. Det var ett tag sedan. Nej, han föll ner på sitt ansikte. Förstår du? Alltså att ha den där intima gemenskapen med Gud. Som din far. Jesus som din bästa vän, helige ande som din bästa vän, så är det ändå inte ett kompisförhållande, utan Gud är helig och rättvis och rättfärdig. Hur kan en god Gud som älskar alla människor, hur kan han sända dem till helvetet? Det är egentligen en fel fråga. För det är så här. Alltså, sen Adam, Adam och Eva, när de syndade, så har de alltså öppnat en väg bort ifrån Gud. Det är all synd är uppror mot Gud. Gud, han sparkar inte ut dem ur Edens lustgård. Men han sa, synd får alltid konsekvenser. Och så byggde han upp genom hela Bibeln sedan och talade om att det är så här, ni är på väg till helvetet. Kom, vänd om, kom till mig. Men synden måste få sitt straff. Jesus tog det straffet. Men om inte du tar vara på det, då kommer du att dömas precis som djävulen och alla hans änglar. Och helvetet, det är alltså i evigheternas evigheter. Men det är ju inte för att Gud liksom ska hämnas för att du har vänt honom ryggen, utan hela tiden så ropar han: kom tillbaka, jag ska krossa. Det var det första liksom uppenbarelsen om att det skulle komma en frälsare. Han ska krossa ormens huvud, alltså. Det var det Jesus gjorde. Så förstår du, men synden får alltid konsekvenser. Och kärlek, det är att säga ifrån. Det har Gud gjort genom hela gamla testamentet. Dels som säger så här, det är inte samma Gud i gamla och nya testamentet. Det är helt fel, det är samma Gud hela tiden. Men nu lever vi i en nådatid där Gud säger, Det finns en väg tillbaka till gemenskap, till relation med mig. Kom, sök mig av allt ditt hjärta. Vandra med mig. Och jag vill använda dig. Det finns en dröm som Gud har lagt ner i varje frälst människa. Och det är att få vara med och förmedla det här till andra människor. Och så säger han så här, ja, det är rätt. Det är alldeles rätt. Men det viktigaste, det är din kärlek till mig. Jag älskar dig. När du gensvarar på Guds kärlek, då blir det gott på alla sätt. Om din treåring sitter vid matbordet och du har serverat mat och så tar han bara och så kör tallriken i golvet. Han tyckte inte om den maten. Om du då tar upp och ger honom en ny tallrik och han gör likadant med den och så ger du honom en tredje tallrik och han bara gör det. Alltså, du måste ju reagera. Va? Han måste få något straff. Om han får en dask i baken så tycker jag han är värd egentligen. Men förstår du, straffet kan vara, nu får du ingen mat. Gå härifrån. Alltså liksom man måste markera. Och Gud markerade. Alltså Gud var ju så. Jag predikar för länge nu, eller går det bra? En stund till kan jag stå ut med. Va? Alltså när Gud sa till Adam att det här där du har gjort det som, fast jag befallde dig att du inte skulle äta utav frukten från kunskapens träd. Så sa han, därför så vilar en förbannelse över marken. I ditt anletes svett ska du få jobba nu. Men när han körde ut Adam och Eva ifrån Edens lustgård så var det inte Guds straff. Utan det står så här i första Mosebok 3:22. Herren Gud sa, se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt. Alltså, kan du tänka, alltså det är ju ingen, och det finns ju en del människor som vill dö, men det är ju en annan sak. Men en normal människa vill ju leva. Men kan du tänka dig i denna onda värld att leva för evigt? Det skulle vara fruktansvärt. Med all den synd och ondska som finns i världen. Du blir dödssjuk men du kan inte dö. Alltså, nej. Så det var Guds omsorg som sa att de kan inte vara kvar där. För tänk om de tar och äter frukten av livets träd. Och sen ser vi genom hela gamla testamentet hur Gud alltså liksom, han, när Kain dödade sin bror så blev det ju en ännu större förbannelse över honom. Men Gud satte ett tecken på Kain så att ingen som träffade på honom skulle döda honom. Så att det var Guds kärlek, Guds omsorg om Kain. Fast synden var så fruktansvärd och dödade sin egen bror. Och sedan så ökade synden mer och mer. Och till slut så, alltså, det står då hur det var på Noas tid. Så sa att Gud ångrade att han hade skapat människan. Det hade blivit så fruktansvärt. Men så hittar han en man och hans familj, Noa. Och så att syndafloden, den domen som kom över världen, det är ju så här, synd, det är så det blir. Och sen så kom Gud och gav oss lagen. Och det är ju de 10 buden. Men det är ju inte bara de 10 buden, utan det är ju liksom... det var ju massa olika föreskrifter så här, som de skulle följa. Lagen, för den är ju väldigt sträng. Det var ju alltså att om du gick ut och plockade på sabbaten, så skulle man dö. Om du skulle plocka pinnar eller vad, så skulle man dö. Alltså, det, men lagens syfte, det finns 3 syften med lagen. Och det talar om synden får konsekvenser. Det är alltid så. Synden får konsekvenser. Även om du får förlåtelse så är det konsekvenser. Du blir dömd. Det andra syftet med lagen, det var, kan vi läsa om i Nya testamentet, lagens syfte var att överbevisa alla människor att de är syndare. För ingen klarar av lagen. Den enda som klarar av lagen, det är Jesus. Och han tog straffet för våra synder. Och sedan så är också, jag menar, 10 Guds bud har ju påverkat lagstiftningen i västvärlden. I stora delar av världen så har 10 Guds bud. Så liksom, och det är bra, det behövs ju. Alltså, hur skulle trafiken fungera utan trafikregler? Kan du tänka dig? Ja, jag tror inte det skulle bli så bra. Men nu lever vi inte i det gamla förbundet. Vi lever i det nya förbundet. Där det är nåd och barmhärtighet som Gud liksom lyfter fram och säger, kom till mig. Kom till mig. Jag älskar dig. Jag vill använda dig. Men först och främst så vill jag ha den här nära relationen med dig. Och jag behöver dig, säger Gud. I den tid som ligger framför. För att fullborda mina planer för Sverige. Och för världen. Så att... ta stunder med Gud varje dag. Där det är bara du och Gud. Ta dem ofta. Och du kan ta, det, alltså du kan ta 10 sekunder med Gud. En liten stund med Jesus och vad den jämnar allt. Den ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Så är det. Så därför så är det, han säger, kom mitt älskade barn, jag älskar dig. Amen. Jag prisar och lovar dig Gud för din obegränsade kärlek till mig, till var och en som har lyssnat nu och till alla människor i hela världen. Det var därför som du offrade din egen son. För att göra det möjligt för oss att få komma till himlen när vår tid på jorden är i slut. Besigna var en som har lyssnat på detta och låt det få bära frukt i allas våra liv i Jesu namn. Amen. Ska vi avsluta på det sättet och så tar vi och dricker kaffe tillsammans nu. Det var väldigt härligt att predika här idag. Det var sån öppenhet. Jag hoppas att det var det du som har följt med i kameran också. Gud välsigne dig också. Amen. Nu fikar vi. Är det någon